Ja, tack för välkomstorden och tack för förtroendet att få vara delaktig i en missionsgudstjänst igen i Smyrna. Det var några år sedan. Det var några år sedan jag stod här och blev utsänd av också Smyrnaförsamlingen till Etiopien, jag och min hustru Solveig. Och det var en väldigt förmån, ska jag säga, att få vara Smyrnaförsamlingens missionär. Det kändes som att man hade gått stöd hemifrån. När det blev jul så kom det paket från Gerd Dahlin med hårt knäckebröd, sill och kaviar och choklad. Det var fest, det kan jag försäkra. Smyrna fyllde 75 år under de där åren och vi fick en CD-skiva som gick kväll efter kväll med sång och musik ifrån Smyrna. Och vi fick predikningar, uppmuntrande sådana, tyckte vi, från möten och bibelstudier här hemma med Jack Tommy. Och vi fick som sagt stöd, vi fick särskilt stöd ifrån Missionssyföreningen med Rut Östlund i spetsen. De var med och försåg oss med bänkar till den förskola vi startade med 120 barn av byns fattigaste barn. Så byns snickare som också var församlingsmedlem fick väldigt mycket att göra. 40 bänkar plötsligt. 3 i varje bänk. Så var det. Och den fungerar fortfarande. Om du skulle fråga mig, jag har ju levt ett ganska långt liv faktiskt, tycker en del i alla fall, så om du skulle fråga mig vad som har varit det roligaste och mest spännande och mest berikande under mitt liv, så skulle jag utan tvekan säga åren i Etiopien. Att få se Guds kraft i de goda nyheterna om Jesus Kristus. Att få se hur evangeliet kan landa mitt i bushen och bli vackert uttryckt i en lokal församling. Jag tror inte det kan finnas en större tillfredsställelse än att få se hoppets ljus tändas på platser och i miljöer där förut ingen förhoppning fanns. Tänk att få se hur evangeliet förändrar både människor och sociala sammanhang. Under sista halvåret av vår tid i Etiopien så tog ju min hustru Solveig sig an särskilt änkorna, som ju alltid är de mest utsatta, som stod där ensamma med sina barn och sina fallfärdiga hyddor utan några ekonomiska möjligheter. Solveig anställde 5 byggare med en lön på 180 kronor i månaden, så det var inte så häftigt. Och de började bygga nya hyddor åt de här änkorna. Jag tror det var över 40 till att börja med. Jag tror det blir 200 så småningom. Och hade vi lite pengar över så köpte vi också en ko så att de kunde få lite mjölk till sina barn och kanske sälja några deciliter också till grannen eller på marknaden och få liksom lite grann till sin försörjning. Och det här fungerade ju ganska bra. Problemet var att det utanför vår dörr satt ett 40-tal änkor varje morgon och skulle ha hjälp, så att det höll på att knäcka min hustru till slut. Men vi for ju hem och for ifrån problemen. När jag kom ner, och ner varje år sedan hemkomsten, och när jag kom ner året efter så tyckte jag det var intressant att få åka runt och se de här hyddorna som vi hade försökt bygga. Och då såg jag att uppe på hyddans tak, högst upp på toppen, så satt det någon slags flygplansliknande farkost. Och de hade ju aldrig sett ett flygplan, inte på nära håll i alla fall. Jag undrar vad. Jag såg att det skulle kanske föreställa ett flygplan. Men jag frågade, varför har ni satt upp sådana där på hyddtaket? Jo, sa de, Gud skickade mamma Solveig. Och hon kom uppifrån med någon slags sån där flygplan. Och hon räddade oss i vår nöd. Och vi vill alltid komma ihåg att tacka Gud för henne. Och så fort vi ser flygplanet så tackar vi Gud för Sverige. Ja, det var gripande. Och jag vet när man delade ut ibland direkt en liten gåva till någon av de här änkorna. Så bra, bara frågade de, vilken väderstreck är Sverige? Och jag försökte peka norrut. Och de föll ner på sina knän och sa, Gud välsigna våra syskon i Sverige. Det vackraste som finns är att få möta Guds församling, egentligen var som helst i världen, men kanske på ett speciellt sätt bland de fattigaste av Jesu vänner, som just i södra Etiopien. Tänkte jag att få höra lovsången till Gud höjas hos ett folk som förut inte visste vem Jesus var. De enkla bykyrkorna är ju alltid överfulla. Du kommer ihåg, Billy, när du var med och vi var på en konferens och kyrkan var så packad, så det var som en bastu, det var säkert 40-50 grader varmt. Och vi tänkte, här får inte plats en enda människa till. Men trodde inte att trots att det sitter 15-16 människor på en bänk som är gjord för 8, så går det alltid att klämma in ett par tre stycken till på bänken. Jag steg upp och där sitter de alltså i flera timmar från tidig morgonstund. Jag steg upp en tidig morgon, en söndag morgon, för att köra ut på slätten till en nystartad församling. Men som ofta händer, det var under regntiden och jag slirade ner i en bäck och det var omöjligt att få upp jeepen och vi fick gå sista kilometrarna med de här. Jag hade alltid med mig litteratur med boklådorna på huvudet. Och vi kom 2 timmar för sent. Gudstjänsten startade 7. Vi kom inte fram förrän 9 och jag skämde, så jag tänkte, vad ska de säga? Vad slarvigt. Men på långt håll så hörde vi lovsången ljuda. Och väl framme vid denna hydda som nu tjänstgjorde som den första kyrkplatsen, så satt 50 människor packade i en ganska liten hydda, fullt upptagna med lovsång och tillbedjan. Och de märkte knappast att jag kom in. Och det var så mörkt att jag hade ju förberett en predikan och hade lite koncept med mig och hade Bibeln med mig. Lägg det åt sidan, insåg jag direkt. Det fanns inte en chans att se någonting alls. Men det var en sån stark andlig atmosfär att jag bara bars fram i den förkunnelse som jag gav dessa enkla människor den där morgonen. Du kan tänka dig vilka upplevelser detta är. När vi kom tillbaka nu för förra året, så besökte jag en av församlingarna där i Ondodalen som sa, nu har vi bett för Arsi-regionen där uppe bakom bergen, du vet, i 14 år. Och så skickade vi upp en missionär, en evangelist, för ett par, 3 år sedan som började predika. Och påtagliga under och tecken hände. Detta var ett muslimskt område och där fanns 2 stammar som alltid låg i fejd med varandra. Men evangeliet började slå rot och många kom till tro. Och vid första dopförrättningen så döptes 300. Och förra hösten, så det var ju då efter regntiden, men det hade varit torka i Etiopien på flera platser i över 3 år. Och det fanns inget vatten där uppe i bergen. Man kunde alltså inte ha någon dopförrättning, men folk stod på kö för att få döpas. Och man hyrde då stora lastbilar och man körde ner dopkandidaterna i Wondodalen, där det fanns lite vattensamlingar här och där trots allt. Och 1258 personer döptes på en dag. Och de sa, pastorna, vi stod och döpte på 10 platser och vi höll på halva dagen. Och idag finns 26 församlingar där uppe i Arsi-provinsen och det råder fred mellan dessa stammar. Därför att man fått frid med Gud genom Jesus Kristus. Och jag hade alltså glädjen att få möta ledarna för de här nybildade församlingarna och dela Guds ord med dem. Det är klart, det är glädje. Kan du föreställa dig vilken tillfredsställelse det här innebär? Gud har sagt att han älskade världen så att han gav oss sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Är det några här idag som skulle vilja bryta upp och fortsätta arbetet bland stammar och folk som ännu inte vet att Gud har sänt sin son? Jesus sa, var och en som för min och för evangeliets skull har lämnat hus eller bröder, eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar, skall få 100-falt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn, och åkrar mitt under förföljelse, och sen evigt liv i den kommande världen. Bland dessa fattigaste av Jesu vänner finns en stor vördnad för Gud. Man älskar att tillbedja Gud. Man kan vara i bön i timmar. Man förlorar sig helt i tillbedjan. Och de enkla bykyrkorna är heliga tempel. Jag kommer ihåg en söndag i Shashamane. Jag skrev mitt under lovsångstunden. Jag har läst det här någon gång förut, men det tål att höras igen. Jag skrev så här. Jag satt där just i början, och det kanske var den första timmen av gudstjänsten. Just nu finns det nog ingen plats i världen där jag hellre skulle vilja vara än just här. Alla är upptagna av tillbedjan. En del har böjt knä på jordgolvet. Andra står vända mot väggarna med uppsträckta händer. Åter andra rör sig dansande omkring, precis som körledaren med sin stora trumma på magen. Ingen låter sig störas av någon annan. Jag sitter i himmelens förgårdar på en träbänk utan ryggstöd. Mitt i denna enkla kyrka av lerväggar och ett plåttak på vilket solen gassar. De två gluggarna längs ena långväggen är försedda med gardiner av blå uppklippta plastkassar. Men som ändå inte kan hindra solen att skina in i rummet och avslöja de livligt dansande dammpartiklarna. Det känns som om till och med dammet lovsjunger Gud. Så älskade Gud världen att han reste upp enkla fattiga etiopier att tillbedja honom. En missionär som jag lyssnade till i Addis Abeba en söndag berättade om hur han kom till masajerna i norra Tanzania. Och han väntade liksom in ett tillfälle då han skulle få en naturlig ingångspunkt för evangeliet. Och det tog lång tid. Och det här är ju gammalt vulkanområde och jordbävningar är inte allt för ovanliga. Men så fort det kom en jordbävning la han märke till en märklig företeelse. Folket började ropa sig emellan, byarna emellan, fort fram med ett felfritt offerlamm. Med ett får, ett lamm eller en get som vi kan offra till bergsgudarna för att stilla deras vrede. Och då insåg han, här är ju en anknytningspunkt. Och så började jag berätta för dem, sa han, om den Gud som kom ned, som steg ned, inte bara från bergen utan från himmelen. Till ett folk som vandrade i öknen. Han steg ned för att rädda dem ur slaveriet. Och senare steg han ner i sin egen son och gav sig själv till offer. Sig själv till offer för oss genom att dö för oss. Och de lyssnade till detta märkliga budskap som de insåg ganska snart var långt överlägset deras tro på det offerlamm som skulle stilla bergsgudarnas vrede. Idag finns en stor församling på flera tusen bland dessa masajer. Hur tror du det känns att få komma dit för min missionärskollega? En sång som förut inte sjöngs, men nu har den börjat sjungas bland dem som har lärt känna Guds son. Kyrkan i byn där vi bodde hade flera körer. Det är mycket vanligt i etiopiska församlingar att man har A, B, C och D-kör till och med i fallande skala. A-kör alltså bäst, det är finast att få vara med i. Men kan man fråga sig, hur kan man sjunga i en kör? Hur kan man spela om man inte har vare sig texter eller noter att gå efter? Det finns inget förlag som ger ut sång och musik alltså. Det är inget problem för den helige ande. Han begåvar dessa enkla församlingar med gåvor som jag faktiskt förgäves har letat efter i våra utbildade svenska församlingars ledarskap. En av körerna fick större delen av sin repertoar genom en av körmedlemmarna som fick sina sånger direkt från Gud. Han själv kunde inte läsa eller skriva. Men han kom till körövningarna och sa, nu har jag fått en ny sång. Och någon som kunde skriva tog genast fram papper och penna och sa, låt mig få höra. Och han dikterade sången och den andra skrev ner. Hur lät den då? Och han sjöng den och så övade kören in den. Och så nästa söndag så sjunger de den i församlingens gudstjänst med ett sånt bifall att det som de möjligen skulle ge till predikan, det bara bleknar bort. Och ibland så är det sånt bifall till just sångerna, trots att det är 18 verser, att man inte hör vad de sjunger. Det är för att det är sånger som folket känner, på något sätt är födda av Gud. De har en tjock sångbok bara med dessa sånger som de säger Gud har gett oss. Det behövs inget Philadelphia förlag som det hette för. Så älskade Gud världen att han utgav sin son. Han steg ner och han reste upp människor ur Etiopiens fattiga byar. Han som ägde Guds gestalt vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan han avstod från den. Han antog en tjänares gestalt. Han blev som en av oss. Lika fattig som en etiopier. Och när jag berättar om Jesu födelse. Att han faktiskt föddes i ett stall. Bland får och kor och hästar och vad det var. Åsnor. Så säger etiopierna med överraskande glädje. Ja, men det är ju precis som med oss. Vi föddes ju också hemma i hyddan. Med får och kor. Och getter omkring oss. Han är ju precis som en av oss. Ja, visst är han det. Det uppbrottet stod alltså Gud för. Uppbrottet från tronen till krubban. Ett oerhört stort uppbrott. Som står som mönster för det uppbrott som vi alla är kallade till. Uppbrottet från vår självupptagenhet. Efter att under 3 år ha delat sitt liv med dessa lärjungar som han utvalde. Så säger han till sist till de 11 som var kvar. Gå nu ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och jag är med er alla dagar inte tidens ände. Om du vill följa Kristus måste du följa honom till världens ände. För dit går han. Om det här ska kunna ske så förutsätter det ständiga uppbrott för att nya folk och nya stammar ska nås av evangeliet. Och genom barmhärtighetsgärningen förstå att det finns en Gud som älskar dem. Hur ska de veta det om inget uppbrott sker? Några av oss måste korsa gränserna. Några av er här idag kanske ska använda sin yrkeskunskap och investera en del av era liv i det fattigaste och sämst ställda i den här världen. För att de ska veta att det finns en Gud som har stigit ner. Som själv står för det största av alla uppbrott. Och du ska då få bröder och systrar och mödrar och barn. Och en kraftigt utökad familj. Jag har några av mina käraste vänner i Etiopiens byar. Och hundratals församlingsledare står mig nära. Jag kan åka dit och känna mig hemma. Jag är rik. Jesus lovade att du inte ska förlora på det uppbrottet. Du ska få hundrafalt igen. Och detta ska ske, säger Jesus, mitt under förföljelse. Jesus förutsäger motstånd för evangeliets tjänare. Vi fick uppleva en liten smula av det här under vår tid i Etiopien. En dansk missionär blev mördad på ett mycket grymt sätt. Och vi kom upp till Addis Abeba och fick höra nyheten. Det hade just skett några dagar tidigare. Samma helg så riktades flera bombattentat mot västerlänningar. Både på hotell och i varuhus. Och min hustru kom ut i det varuhuset bara 20 minuter innan det small. Och vi åkte trots detta tillbaka till byn. Mycket skärrade var vi. Ett anonymt meddelande kom till svenska UD och till Expressen om att nästa måltavla skulle bli svenskarna i Etiopien. Och eftersom vi bodde ensamma som svenskar i en liten by i södra Etiopien så kände vi oss väldigt utsatta och som mycket lättillgänglig måltavla för de som nu ville åstadkomma skada. Men då skulle du se vilka vänner man hade. Ni ska inte vara rädda, sa de, för vi berättar om det här för våra vänner i byn. Vi ska vakta er. Och de kom med sina spjut och de grävde fram gevär i sina hyddor. Och de kom och de vaktade vår bostad dag och natt. Och byns 2 poliser gick vakt där om nätterna. Vi kände oss faktiskt trygga. Men det finns ett motstånd. Och det är inte bara det fysiska motståndet. Det finns också ett andligt motstånd som man kanske inte upptäcker förrän den dag man är på plats och slås av en kompakt, ska man säga, attack från den andliga världen. Som om det vore någon som sa, vad har du här att göra? Och man känner att det är frihetens evangelium som utgör ett hot för de makter som under århundraden hållit människor i fångenskap och slaveri. Vi hade en märklig upplevelse. Vi tänkte vi ska åka ner till södra delarna, söder om Arba Minch, finns en stor nationalpark med en massa djur som man kan se om man åker igenom. Och vi gav oss iväg, det var december månad, men det hade regnat en förlängd regntid det året. Men vi tog oss alla fram, i alla fall fram efter en dags resa. Ibland fick vi åka genom byar som var översvämmade. Man gick omkring och vadade i vatten som gick upp till knäna. Rakt in i hyddorna kom vattnet. Och det var stort elände. En del klättrade upp i träden. Man kunde inte simma. Man försökte rädda sig på olika sätt. Och under natten så somnade man och föll ned i vattnet. Vi kom till Arba Minch och det var mörkt. Och vi visste att där var en flod. Och bara vi kommer över bron så finns det hotell på andra sidan. Problemet var bara det att när vi kom fram till denna flod så hade den svämmat över sina bredder och tagit hela bron med sig. Och det var omöjligt att ta sig över floden. Och det var mörkt. Och vi visste att åka bil genom Afrika tillbaka i mörkret var livsfarligt. Det fanns gott om vägrövare som skulle kunna utnyttja den situationen. Att parkera bilen och sova på flodbädden i mörkret var nästan ännu farligare. Vad finns det för alternativ kvar? Ja, det var alltså frestande när några etioper kommer fram och sa: kom, vi ska visa er vägen över floden. Vi ska gå före i vattnet och visa er vad man kan köra över. Till sist så insåg vi efter en stunds debatt i bilen att det är ju faktiskt kanske den enda chansen vi har. Och vi följde med dem med jeepen, jag la in fyrahjulsdriften och vi körde ner mot vattenbrynet och såg hur floden var bred. Minst 70 meter, kanske mer, hade den svämmat över sina bredder också. Och de gav sig ut i vattnet med pojkarna. Och det började stiga upp över midjan och bröstet. Och jag tuffade efter med min jeep. Och det var alldeles tyst i bilen. Där satt vi fyra missionärer och så satt en etiopier, Daniel. Jag visste inte då att han inte ens kunde simma. Och jag hade ingen aning om hur botten möjligen såg ut. Det kunde vara lera, det kunde vara stenar. Men jag litade lite grann på de där grabbarna som var före mig. Och jag höll i ratten krampaktigt. Och jag såg, och vi såg plötsligt hur bara strålkastarna sjönk ner under vattnet. Och hur vi hörde hur det forsade förbi bildörrarna. Och det var en spänd stämning. Det var alldeles mörkt. Hjälp, hur ska detta gå? Och vi tuggade oss fram genom floden. Och så småningom så kommer strålkastarna upp igen över vattenytan och vi tar oss upp på andra sidan. Vilken lättnad. Vi tackade Gud och vi gav de här grabbarna en välförtjänt liten gåva för deras hjälp till oss. Sen kom jag ner och det här var någonting som vi naturligtvis talade om så fort vi träffades. Kommer du ihåg när vi åkte över floden vid Arba Minch? Då var vi illa ute. Men tänk att det gick bra i alla fall. Sen kom jag ner till byn där vi bodde förra året. 6 år senare efter det här hade hänt. Om inte 7. Och då säger Daniel. Ni vet, när vi var ute i Arba Minch och var illa ute där i floden. Det har inte jag vågat berätta för någon. För då blir de alltid oroliga för mig när jag åker bort. Jag har inte sagt det ens till min fru. Ingen visste om det. Och så kommer en man ner till ett bönemöte i kyrkan. Från bergen. Som Daniel aldrig hade träffat. Och under det bönemötet så börjar han profetera. Och han säger till Daniel: Daniel, när du och dina svenska vänner var ute i vattnet så ville Satan döda er. Men Gud höll sina händer under er och räddade er. Och det var så det knottrade i skinnet när jag hörde detta märkliga budskap igen. Gud var där. Vi insåg kanske inte den stunden att det fanns en andlig motstånd eller andligt illvilja mot oss i den situationen som gärna hade kvävt dessa missionärer och deras vittnesbörd. Men Gud höll sin hand under oss och räddade oss. Jag är så glad över att Bibelns Gud är så väsensskild från andra religioners gudar. Inom hinduismen och buddhismen så anses själva frälsningens väg innebära att man lyckas uppnå ett så kallat upplyst sinnestillstånd där man inte längre berörs av vare sig glädje eller sorg. Tänk bara på buddha-bildernas ostörbara leende. Den här världen är och anses ju bara vara en illusion som inte ska beröra mig. Men Bibelns Gud låter sig djupt beröras av vilka villkor vi människor lever under. Och framförallt låter han sig beröras av ditt och mitt förhållningssätt till honom. Det är en oerhörd tanke och sanning att han som har skapat himmel och jord och med sin makts ord bär allt. Han som mäter hela universums gränser med sina utspända fingrar och som håller alla jordens hav som en liten vattendroppe i sina händer. Han berörs av hur du och jag förhåller oss till honom. Han låter sig drabbas av ditt förhållningssätt till honom. Faktum är att han har låtit hela skapelsens öde vara förknippat med människans förhållningssätt till honom. Så när människan föll i synd så var det liksom hela skapelsen följde med i fallet och lades under förgängelsens förbannelse. Men motsatsen är nu också sann. Att när människan återupprättas igen till Guds söner och döttrar så skall en dag hela skapelsen frigöras från de bojor som den just nu är bunden under. Och hela skapelsen längtar efter den dag som heter Guds barns förhärligande. Mission handlar inte bara, om jag får uttrycka mig lite klischéartat, inte bara om att frälsa själar. Mission handlar om hela skapelsens framtida återupprättelse. För missionens Gud är skapelsens Gud och är hela den mänskliga historiens Gud. Mission är förkunnelsen om honom som i sin död har försonat allt på jorden och allt i himlen. I honom skapades allt, i himmel och på jord, synligt som osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman genom honom och i honom. Det var han som satt på åsnefålen och grät på vägen ner för Olivberget. Han grät över Jerusalems stängda hjärtan och över folkets stängda sinne och hjärtan för honom. Det var han som ödmjukade sig för faderns vilja och några dagar senare stapplade ut ur stadsporten med ett tungt grovt kors lagt över sina axlar. Det var han som var lydig inte döden. Jag är inte döden på korset. Allt är skapat genom honom och till honom. Och allt skall en dag sammanfattas i honom. Det är missionens mål. Och försoningens slutliga seger heter nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Mission är att förkunna honom som både är världens frälsare och världens skapare. Och världens konung och herre. Och det ska komma en dag då alla mänskliga varelser som nu lever, som har levt, som kommer att leva i stor vördnad ska böja sina knän inför honom och med sina tungor erkänna och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus är Herre och ingen annan. Så ytterst sett handlar mission om en nitälskan för att Guds ära ska bli upprättad. Och vi är kallade att utifrån Guds helighet och Guds rättfärdighet känna för synden och ondskan vad Gud känner. En helig indignation. Samtidigt är vi kallade att utifrån Guds kärlek och Guds barmhärtighet känna för ett fallet människosläkte vad Gud känner. Och jag är benägen att tro att en del av innebörden i att vi är skapade till Guds avbilder är just möjligheten för oss att känna empati, att känna medkänsla och engagemang. Och den mänskliga känsligheten är det adelsmärke kanske som avslöjar vårt släktskap med Gud. Gud sörjer över att världen ser ut som den gör. Hans folk sörjer också. Det som Gud skulle säga till oss, vet du hur man gör när man gråter? Ja, säger du, visst vet jag det. Bra, säger Gud. Då kanske du och jag kan samarbeta. Tuffheten och oberördheten, likgiltigheten och känslokylan och självupptagenheten är alla attityder som avslöjar människans bortkommenhet från Gud. Men de som har varit framme vid tronen och lyssnat till serafernas förkunnelse om den trefaldigt helige och som blivit pinsamt medvetna om sina egna orena läppar och folkets orena läppar, men som också upplevt Guds barmhärtiga rening och syndernas förlåtelse, de som är drabbade både av Guds helighet och Guds barmhärtighet, det är de som är sända. Det är de som är sända. För det är de som svårast erfar smärtan över syndens syndighet och sorgen över att världen ser ut som den gör. De kan samarbeta med Gud. Jag kommer ihåg en ny kristen broder som sa: det är märkligt, sen jag blev kristen, säger han, så drabbar mig det onda i världen mycket hårdare än innan jag blev kristen. Det är helt i sin ordning, sa jag. Att brinna för mission innebär delvis att stå i en tradition av tårar, en tradition av nitälskan, som redan psalmisten gav uttryck för när han säger: vattenbäckar rinner ned för mina kinder därför att man inte håller din lag. Jag förtäres av nitälskan därför att mina ovänner glömmer dina ord. Falska profeter gråter inte, eftersom de är mer bekymrade om sitt eget skinn än om ett folks andliga belägenhet. Men Jesus sa: saliga är ni som gråter nu. Det finns en berättigad gråt som den kristne är kallad att gråta. Flyr vi den gråten, bevisar vi vår ytlighet och hur lite vi förstår av den andliga verklighetens villkor. Världens filosofi är: le nu, le nu, håll dansen igång, ingen fara är på taket. Men Jesus sa: ve er som ler nu, ni ska få gråta. Missionens folk beder från djupet av sina hjärtan: tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så också på jorden, så också i Göteborg och i Etiopien. Missionens folk är angelägen om att Guds ära blir upprättad, samtidigt som man skaffar mat åt gatubarnen i Bukarest och lindrar lidandet för det AIDS-drabbade i Nairobis slumkvarter. Så är man angelägen om Guds ära, som också upprättas på det sättet. Och ju närmare vi kommer Guds hjärta, desto större otålighet och rastlöshet kommer vi att betrakta världen. Vi kommer som Kristi församling inte att finna någon ro i att konsolidera våra ställningar, att liksom försöka behålla Guds välsignelser för oss själva. Egentligen är evangeliets välsignelser sådana till sin karaktär att de ständigt pockar på att lämnas vidare som en slags het potatis som man bara inte kan hålla kvar i sina egna händer. Och skulle vi försöka behålla dem för oss själva, vilket tyvärr har skett upprepade gånger i kyrkohistorien, så skulle vi obönhörligen gå samma öde till mötes som Döda havet. Inget utflöde, inget liv. Och vad värre är, vi skulle förneka Guds hjärtelag och vi skulle förneka Guds mål med historien. Ett säkert mått på hur välsignade vi har blivit är hur engagerade vi är i den här världen och hur mycket de fattiga och de onödda folken berör oss. Och det är inte bara genom förkunnelsen om Kristus som vi slår vakt om Guds ära, utan det är också genom vårt sätt att behandla de fattiga. Ordspråksboken uttrycker det på ett oerhört skarpt sätt. Det står så här: den som förtrycker den fattige smädar hans skapare. Men den som förbarmar sig över de fattiga, han ärar Gud. Och den som förbarmar sig över den fattige, han lånar åt Herren och får lön av honom. Gud tar det på sitt konto. Och han kommer inte att låta dig vara obelönad. Det finns en välsignelse i att vara med och ge. Och vi får inte däremot reducera missionen till en humanitär insats bara. Missförstå mig inte. En humanitär insats är i sig själv nog. Den är stor nog. Men om vi nöjer oss med det kunde vi lika gärna arbeta under Röda Korset eller Rädda Barnens organisation, eller hur? Men mission har i första hand med ett teocentriskt fokus. Det handlar ytterst om att Guds ära står på spel. Det är därför vi inte bara förbinder såren och bygger sjukhus och skolor. Utan vi vill upprätta också trons lydnad bland alla folk. Det som likt profeten Jesaja varit framme vid tempeltrösklarna som darrade och skakade i sina fästen när Herrens helighet uppfyllde templet. De vet att människors barn behöver försonas med en helig Gud. Därför nöjer vi oss inte med barmhärtighetsgärningen. Vi vill se vänskap och försoning upprättas mellan Gud och människor. Därför förkunnar vi honom som är den enda medlaren mellan människor och Gud. Han som är nödvändighet måste både vara sann Gud och sann människa för att bringa dessa båda parter tillsammans. Det finns ingen annan medlare för att vänskap mellan människa och Gud ska återupprättas. Buddha kunde inte åstadkomma detta. Mohammed kunde inte åstadkomma detta. De var själva människor behäftade med svaghet. Inga präster i historien kunde det. Inga helgon, ingen Maria, inte ens de heligaste av ärkeänglar kunde det. Endast Jesus, Guds son, kunde det. Gud är en, och en är medlaren mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus som gav sig själv till lösen för alla. Halleluja. Så missionens mål är att se människor försonade med Gud. Och människor som har fått en längtan att vara heliga så som Gud är helig. Det räcker inte att få plåster på sina sår. I hjärtat ska också finna en längtan efter att vandra i Jesu fotspår. Då blir Gud ärad. Missionens mål är att av rebeller göra tillbedjare. Och få lovsången att tända och höjas bland människor som förr inte visste vem Jesus var. Världen är full av religioner, men är inte detsamma som att trons lydnad har upprättats. Paulus blev oerhört upprörd i sin ande när han såg avgudabilderna i Aten, eller hur? Han tändes av nitälskan, står det, över Guds namn. Och han förkunnade för dem evangelium om Jesus Kristus med utgångspunkt för den förkunnelse som redan hela skapelsen bestod med. När evangelisterna träder fram på scenen och när missionärerna träder ut på fältet så kommer de liksom inte in i ett sammanhang som inte har någon kunskap om Gud alls. Det är inte sant. De kommer in i ett sammanhang där mänskligheten sedan skapelsens begynnelse har haft kunskap om Gud. Har anat hans eviga majestät och gudomlighet genom skapelsens härlighet. Ingen människa kan säga, jag hade inte en aning om att Gud fanns. Visst hade hon det. Och detta är en anknytningspunkt som Paulus använde. Den Gud, säger han, som har skapat himmel och jord. Det är honom jag kommer till er för att tala om. Alltings skapare, alltings upphovsman. Han som är alla människors ursprung. Det är honom jag kommer till er för att berätta om. Han har låtit folk bor spridda över jordens yta. Han har fastställt bestämda tider, det vill säga tider för sådd och skörd. Det finns en ordning, årets olika årstider, som ger oss bröd och föda. Varför har han gjort detta? Därför att han vill att vi ska söka honom, säger Paulus i sin förkunnelse i Aten.
Gud gömmer sig inte i något tillkrånglat filosofiskt system eller i några mystiska kulthandlingar. Vägen till Gud går inte via präster eller några liturgiska åtbörder. Nej, han är närmare dig än du tror, kan man säga till vem som helst i denna värld. Han är här i detta rum. Det är tack vare hans uppehållande kraft som du överhuvudtaget kan andas, som hjärtat slår och pulsen slår. Det är han som gör att dina själsförmögenheter fungerar just nu, som gör att du kan tänka. Det är han. Det är han som uppehåller med sin makts ord allt. Och det var han som var på korset för din och min skull. Det är honom som allting har blivit till som är till. Och utan honom har ingenting blivit till som är till. Hela skapelsens rättmätige ägare, det är han. Det är han. Allt tillhör honom. Hela jorden och allt vad därpå är. Och detta är gott att påminna sig om när man kommer långt bort på jordklotet. Man är alltid hemma hos Gud. Man vandrar omkring i Guds vardagsrum var man än befinner sig. Och man bara konstaterar att Gud har möblerat lite annorlunda. Olika ställen i världen. Men Gud är där. Skulle vi inte fyllas av nitälskan över att namnet på en läskedryck är mera känt än namnet på honom som är världens frälsare? Vi borde inte kunna sjunga lovsången utan att samtidigt störas lite grann av, ständigt va? Störas av att inte alla kan sjunga denna lovsång. Det är för att de fortfarande är främlingar för Guds nåd. Nitälskan för Guds namn leder ovillkorligen till lydnad, till uppbrott. Församlingen ska leva i en uppbrottsstämning. I församlingen ska vi odla uppbrottets livsfilosofi. Kristi församling ska leva i en uppbrottsstämning. Förutsättningarna för att Guds ära ska upprättas på jorden är att det finns ett folk som bär på kallelsen att bo i tält. Precis som Abraham. Som ständigt liksom är beredda att göra uppbrott och gå vidare. Vad tror du man är mest tacksam för när man ser tillbaka på livet? Vad kommer du, tror du, att vara mest tacksam för? Det beror väldigt mycket på vad du anser vara värt att leva för. Ja, till och med vara värt att dö för. Någon har sagt, den som ingenting har att dö för har heller ingenting att leva för. Och jag kände mig nästan lite skamsen när jag såg på nyheterna i förrgår. Den här oppositionsledaren i Zimbabwe intervjuades inför en dom som skulle kunna leda till en dödsdom för honom. Saken är inte riktigt avgjord. Men då säger han, varför skulle inte jag vara redo att dö? Många före mig har gett sina liv för frihetskampen i Zimbabwe. Jag är beredd att dö för frihet för mitt folk. Och då kände jag, är jag beredd att dö för att något folk ska få uppleva friheten i Jesus Kristus? Till er som är unga här idag skulle jag vilja säga, låt er inte fångas av en livsstil som gör den här världen till sitt enda mål. Några måste nämligen vara beredda att bryta upp och korsa gränserna. Som kristen är du kallad att leva beredd att bryta upp. Det är bra att flytta lite då och då, faktiskt också här i lokalt kanske. Du vet, man flyttar sig, man ser av med en del grejer. Man tycker, vad mycket jag har samlat på mig, det kan jag ge bort. Och man tycker, jag behöver ju inte så mycket egentligen. Det är nyttigt att hålla på och flytta ibland. Det är nyttigt att, som för mig och min hustru, vi var över 50 år, att bryta upp och ställa in möblerna och sälja av lite möblemang och ställa in resten på ett lager och ge sig iväg och känna sig fri. Och i garderoben i Wondo, där vi bodde, fanns bara några sommarskjortor. Ganska skönt faktiskt. Hur syns det i din livsstil att du betraktar dig själv som en tillfällig gäst här nere? Hur syns det att du inte sitter fast i den här tiden och i den här världen? Hur syns det att du är en pilgrim som är på väg? Missionsuppdraget är inte till för att göra någon till hjälte. Men det är till också för vår andliga hälsas skull, skulle jag vilja säga. Missionsuppdraget är nämligen ett effektivt sätt att göra oss Kristuslika. Att göra oss beroende av Gud. Missionsarbete är Guds bästa klassrum. Du kan tjäna Gud var helst du befinner dig. Det är inte det som är det avgörande. Det viktiga är att du förstår att du just nu är i det här klassrummet. Vill du vara med om ett liv som ger dig glädje och tillfredsställelse på djupet och som fortsätter att ge dig glädje när allting annat har rostat sönder och samman? För det kommer det faktiskt att göra när missionens mål är färdigt. Då uppmanar jag dig att lägga av dig det svenska varuhusets utstyrsel och ikläda dig ambassadörsdräkten och ge dig ut i den högstes tjänst och bli en av dem som genom barmhärtighetsgärningen mot änkor och föräldralösa barn och fattiga och sjuka visar på att Gud har stigit ner. Han har vandrat ibland oss i sin son Jesus. Att du blir en röst som försäkrar dem om att de inte är glömda av sin skapare, utan han vill bli deras vän. Det är du kallad till. Vi är kallade till att leva i uppbrottsstämning. Ingen av oss ska bli så värst långvarig här nere, eller hur? En dag ska vi alla bryta upp utan att kunna ta med oss någonting av det som vi har samlat på oss i den här tiden och världen. En dag kommer det stora uppbrottets dag. Välkomnar du den dagen? Ja, det gör vi. Elisabeth Elliots man, hon var änka, hon blev änka. Hennes man dog ju i en tragisk händelse där fyra missionärer dödades av de indianer som de försökte nå med evangeliet. Det hände för länge sedan nu. Hon skriver en bok och hon säger, när världens media kablade ut de här nyheterna kallade de det en stor tragedi. Men vad de inte visste, det var att min man hade följande ordspråk för sitt liv. Han sa, den är ingen dåre som ger upp vad han inte kan behålla för att vinna det som aldrig kan tas ifrån honom. Vill du vara med om det äventyret? Vill du vara med om det äventyret? Amen. Halleluja. Sibrigonia lagendia. Nachtamare jingoramestikonia. Halleluja. Käre gode Gud, tack att du steg ned för min skull. Halleluja. Halleluja. Lovat var ditt namn. Tack för Smyrna församlingens goda hjärta, Herre. Tack för vad som har getts under årens lopp till missionens sak. Tack för tusentals människor ute i världen som lärt känna dig på grund av denna församlings hjärta. Ära halleluja. Tack för missionssyföreningen. Tack för RPG. Tack för det goda hjärta som slår inom så många i denna församling. Jag ber att denna nöd ska överföras nu till den yngre generationen. Att alla blir berörda av missionens sak och nitälska för din ära. Halleluja. Lovat var ditt namn. Amen.